baserat på en pinne som dockspelen har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan, för att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner, och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma, det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen, alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem, för mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare, men det är magi.
Du har hört Hantverket med dockmakaren Sara Boman och mig, Helene Alm. Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 4.
Här är Ekot. Idag väntas åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten C. Gambino, som sköts ihjäl i ett parkeringshus i Göteborg för ett år sedan. Även om åtal nu väcks så saknar föräldrarna tydligt svar på varför deras son inte längre lever. Det menar advokat Mia Sandros, som företräder föräldrarna.
Ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför mördades han. Han sitter här ett tag på så gräsis i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammys belönade rapartisten C. Gambino, eller Kära Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino.
Rapporterade Kristin Holmberg. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8 enligt USAs geologiska undersökning. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Minst 7 människor har skadats enligt de första uppgifterna. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch. Enligt en ny lag i Ungern är marschen olaglig, och enligt medieuppgifter så vill von der Leyen undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Så ska svenskarna bli mindre ensamma. Ja, det är rubriken på det avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko som vi hör 20:05 denna tidiga tisdag morgon. Anna Bennick, psykolog och en av experterna i Sveriges Radios podd I hjärnan på Louise Epstein, berättar om hur ensamheten ser ut, vilka personer som drabbas och om den nya 5-åriga strategin som ska bryta den ofrivilliga isoleringen i landet. Först ett program som hörs första gången på lördag eftermiddagar 5:00 här i P1.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år mellan 2012 och 2022 och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför vill du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Utan, ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på. Så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks. och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan. Och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man varit där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna. Men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år. Utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseendet är det en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Det är ju sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nya anställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut?
Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget, för den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion, utan det är någonting annat, skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt, och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått, och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, att få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror att vi kommer att samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det är ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil, där det finns stora skalfördelar. För oss Volvo är ganska små, och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller, på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som har det. Det är i Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utvecklingssidan kommer att vara i Göteborg på sikt.
Ja, vi har ju sett här att Volvo har ju haft problem med att få fram egna avancerade plattformar. Den här stora elsuven EX90 har till exempel blivit försenad en del. Är det så att kineserna gör sånt här bättre och billigare än vad man kan i Sverige idag?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det som vi gör i EX90, det är att gå till ett nytt koncept med, istället för att decentralisera det kanske ett hundratal elektronikenheter i en bil, går man till en mer central dator. Och det är någonting som hela branschen kommer att gå till. Och Volvo är väl en av de första där, och det är ett jättestort steg. Och det är väl också något som vi gör inom Volvo som ännu inte har skett på de kinesiska plattformarna.
Alltså, Geely-gruppen, Li Shufu-ägaren, har ju slagit fast en långsiktig strategi för gruppen. Det här kallas då för Taizhou-deklarationen efter Lis hemstad. Det handlar då om mer djupare samverkan, mindre intern konkurrens mellan Geely-gruppens olika bilvarumärken. Det är ju många. Det är Geely, Polestar, Zeekr, Lotus. Alltså, hur skulle du säga att Volvo Cars ställning är i Geely-gruppen?
Väldigt stark. Det är mycket av den teknologi som har byggts upp inom Geely-gruppen kommer ursprungligen från Volvo. Märken som Polestar har ju också grundats och byggts upp av Volvo. Även Lynk & Co har ju faktiskt utvecklats i Göteborg i ett bolag som heter Seft, och också utvecklat tillsammans med Volvo. Så jag tror vi har bidragit till teknologi. Geely har gett oss en ägarstabilitet plus tillgången till den stora kinesiska marknaden. Så det är väl det i stort som har varit för- och nackdelar med Volvo.
Fast nu talar du ju om det förflutna. Mm. Kineserna blir ju bättre och bättre på ett väldigt snabbt vis ändå. Mm. Alltså, vad tror du om den framtida ställningen då i den här expanderande Geely-gruppen?
Ja, i framtiden tror jag att det är precis som du säger, det är en mer balanserad där man kan lära av varann. Och kineserna har ju lärt sig göra bilar under de senaste 15 åren. Och nu börjar man göra elbilar som är minst lika bra eller till och med konkurrenskraftigare än europeiska elbilar. Och nu är det nästa steg. Nu kan vi lära oss av varann. Ta fram en bättre och billigare batterier. Lära oss när det gäller elbilar. Men framförallt så gäller det för oss att vara ledande när det gäller mjukvaruutveckling. Det är någonting som vi aldrig kan få synergieffekter på. Mm.
Volvos affärer handlar ju inte bara om den här typen av företagsekonomiska aspekter, utan det finns ju också politik i väldigt stor utsträckning. Vi befinner oss i ett mycket svårnavigerat geopolitiskt skifte. Så vilka är de politiska riskerna för Volvo när det gäller att fördjupa samarbetet med kinesiska bolag just nu?
Jag vet, politiska risker, det finns ju restriktioner när det gäller teknologi. Alltså teknologiska komponenter kommer man nog att få räkna med att det kommer inte vara fri tillgång till att skicka från Kina till Europa eller tvärtom. Mjukvara kommer också att behöva utvecklas speciellt. Så det är ju något som man måste förhålla sig till. Och sen har vi också, om man räknar politiska risker, där man får räkna med att det kommer att finnas tullar. Så alltså en framtid med helt tullfrihet mellan USA och Europa och Europa-Kina, det tror jag är något som vi får räkna med, att det kommer inte att komma tillbaka till den, utan vi går i en mer regionaliserad värld med teknologirestriktioner. Det är väl det jag ser kommer att hända.
Det finns ju de bredare politiska riskerna kanske också, till exempel då att Kina stöder Rysslands krig i Ukraina, riktar regelbundna hot mot Taiwan. Alltså vilka affärsrisker finns det med att göra affär i ett land med en sån politik?
Nej, det kan man ju alltid spekulera om. Det kan ju komma in situationer där det förs in sanktioner mot Kina till exempel, och då måste vi förhålla oss till dem. Jag ser däremot inte att vi har en större risk än alla andra europeiska bilföretag som säljer bilar i Kina. Så i det avseendet tror jag att...
Volvo har ju ett kinesiskt ägande också, det spelar väl roll?
Ja, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i en sån situation där vi skulle få stora restriktioner eller politiska sanktioner. Det kommer ju drabba alla som säljer bilar i Kina. När det gäller ägande tror jag också man ska ha klart för sig att okej, vi har en stor kinesisk ägare. Tidigare hade vi en stor amerikansk ägare, den var ändå större. Men bolaget är ju faktiskt, skulle jag beteckna, som ett svenskt bolag. Huvudkontor i Göteborg, har en lång historia i Sverige och följer, noterat på Stockholmsbörsen och följer alla de governance regler som det innebär. Så jag tycker vi är väldigt ett svenskt bolag.
Ja, samtidigt så är det ju tyvärr inte ni som avgör det här hur ni ska betraktas. Det handlar ju också mycket om hur Volvo Cars ses i amerikanska ögon. Alltså hur ska Volvo Cars då undgå att klassas som ett kinesiskt bolag i amerikanska ögon när det är liksom nästan 80% kinesiskt ägande och allt fler kinesiska komponenter i bilarna?
Nej, alltså det kommer ju finnas vissa regler som gäller uppkopplade bilar i USA från en viss årsmodell här framöver. Och då kommer man säkert att titta extra mycket på de som ägs av Kina. Men det är ju inte bara ägarandelen som kommer att avgöra det, utan kommer ju titta på framför allt hur ser kunddata, är det skyddat, kommer det kunna läcka ut det som bilar samlar in. Det är väl ett område som man måste visa att det inte sker, alltså uppkopplade bilar. Det måste även tyska konkurrenter visa. Sen gäller det också att visa att vi är ett börsnoterat bolag där vi finns governance principer som vi följer, att det finns fristående styrelsemedlemmar och ingen möjlighet för en huvudägare att ta direkt beslut in i bolaget. Sånt tror jag är väldigt viktigt också att visa. Men i slutändan ser jag ingen fara att Volvo inte ska fortsätta sin verksamhet i USA som man har haft sedan 1955, tror jag.
Ja, men ska vi ta det där med det du nämnde, den här mjukvaran. Alltså det kommer ju, det är ju en uppmärksammad ny lag som stiftades i januari från handelsdepartementet i USA. Det var ett av Joe Biden-administrationens sista beslut. Det är ju då ett slags, ja, det är ju ett kommande förbud helt enkelt mot kinesisk mjukvara i nya uppkopplade bilar i USA. Och det här ska då gälla från årsmodell 2027. Och kinesisk teknik finns ju i Volvos bilar. Vad innebär detta?
Ja, det innebär att kinesiska strategiska komponenter, alltså halvledarkomponenter, kommer inte kunna användas. Inte heller kinesisk utvecklad mjukvara för uppkopplade bilar. Våra bilar innehåller inga sådana komponenter eftersom, skulle jag påstå, vi har inte mer kinesiska komponenter än tyska bilar. Och definitivt inte inom de system som nu är berörda, det vill säga det som står för själva uppkopplingen. Och mjukvaran, det är väl, kan ha några sådana komponenter i vissa bilar, då måste vi ta bort dem. Men det är ingen som på något sätt är mer kritisk för oss än för någon annan konkurrent.
Det här blir ju en, det kommer ju bli liksom juridiska och tekniska bedömningar här. Mm. Alltså i januari så gjorde ju storbanken SCB en uppmärksammad analys till aktieinvesterare av den här amerikanska lagen. Mm. Och uteslöt då inte säljförbud för Volvo i USA. Mm. Kan du utesluta ett säljförbud?
Nej, man kan aldrig utesluta någonting, men jag ser det som ytterst osannolikt, och det här är någonting som i så fall måste vara grundat på att vi använder någon form av kinesisk mjukvara, och det vet jag med säkerhet att vi inte gör, så jag är inte speciellt orolig för det faktiskt.
Mm. Känner du dig trygg med att det blir en rättvis prövning i USA kring detta?
Ja, det gör jag faktiskt, för den nivån där man avgör det här tittar man inte bara på någon ägarprocent, utan man tittar på en samlad bild av, finns det möjlighet för läckage av data? Finns det en otillbörlig möjlighet för ägaren att styra bolaget? Och sen finns det mjukvara i bilarna som är gjord i Kina. Och det, sen kommer man väga ihop allt det här och sen fattar man sitt beslut, och det görs på, tycker jag, väldigt rationella och faktamässiga grunder.
Mm. Så om vi ska sammanfatta det, hur trygg är du med att den här lagen inte kommer att betyda någonting för Volvos försäljning i USA?
Nej, jag är trygg med att vi kommer att fortsätta att driva verksamhet i USA. Man ska ju också ta med att i den här ekvationen kommer att väga in att vi har varit 70 år i USA. Vi har mer än 10 000 jobb som vi har skapat. Vi har betalat skatt i 70 år i USA. Så jag tror...
Varför tror du att det spelar roll?
Jo, det har en stor roll för mig. Det man nu kommer att titta extra på är väl nya kinesiska bilmärken som nu kommer in och vill ta marknadsandelar från amerikanska elbilsmärken. Volvo tror jag man i USA ser framförallt som ett svenskt bilmärke.
Ja, Volvo har ju tillverkning i USA, Kina, EU, och verksamheten har ju byggt på att bilar och komponenter kunnat flöda ganska fritt fram och tillbaka mellan världsdelarna. Alltså, hur måste Volvo förändras för att överleva i en värld där det kanske inte finns någon riktig global marknad längre?
Nej. Och då måste man ju anpassa sig till den situationen som alla andra globala företag. För jag tror för att acceptera den globala tidsäran går mot sitt slut eller har redan upphört. Och kommer ersättas av en mer multipolär värld där Kina är en region, USA är en, Europa är en. Och då gäller det ju att anpassa sig till det. Nu kan man ju säga att det betyder att vi måste tillverka mer bilar lokalt. Då kan man ju säga okej, det är en viss nackdel. Vi kommer öka våra investeringskostnader, men samtidigt kommer ju få kortare leveranstider, mindre kapital uppbundet på bilar som står på båtar mellan konkurrenterna. Och det här är ju något som har pågått länge. Vi byggde ju en fabrik i USA, det är väl en 10 år sedan nu, det var förra gången jag var vd. Och just med samma målsättning att vi måste bygga fler bilar där vi säljer dem. Så det kommer nu att accelerera, så vi går mot den här regionaliserade världen. Då får ju globala företag också anpassa sig och ha mer en regional organisation. Det är ett av våra prioritetsområden just nu.
När det gäller den amerikanska fabriken i Charleston, jag måste bara fråga, det är någon slags produktionsstopp där exakt just nu som har pågått någon vecka. Hur går det med det?
Ja, det är några komponenter som man har brist på. Det tror jag är sådana normala stopp som brukar ske då och då, utan att så det är ingenting som jag är orolig för, utan det måste lösas. Det jag är orolig för är mer att vi behöver en större kapacitetsutnyttjande för fabriken.
Ja, ni använder, men det är ungefär 125 000 bilar om året ni skulle kunna. Varför kommer ni inte upp i det?
Nej, vi har bara 2 bilmodeller. Vi hade 3, vi gjorde en mindre sedan, men sedanmodeller sjunker i försäljning. Och sen har vi fört in 2 helt elektriska bilar som inte ännu är fullt ute på marknaden. Dels är det Polestars tredje modell och sen är den här stora Volvo EX90 som görs i Amerika för Europa också. Så de modellerna måste ju upp nu, rampas upp, men det kommer inte vara tillräckligt, utan vi tittar på nu för in ytterligare en bilmodell för att kunna utnyttja fabriken, ja, fullt ut.
Det där har ni ju pratat om. Mm. Vad, kan du säga något om vilken modell det blir?
Nej, jag kan säga att det kommer bli en bilmodell som säljer väldigt bra i stora volymer i USA. Så det troligtvis, eller det kommer inte att vara en ren elbil, för de har vi redan två. Utan det måste vara en mer konventionell bil och en så kallad plug-in hybrid som är rätt storlek och prissegment för att verkligen ge ett rejält tillskott volymmässigt.
Sen har vi ju då det här med tullarna. Så den här veckan så skulle ju EU, eller USA skulle införa 50-procentiga tullar mot EU 1 juni. Och nu meddelade president Trump, ja, uppskjutet till 9 juli. Mm. Alltså vad får det för konsekvenser för Volvo om Trump gör som han säger och inför de här tullarna om 40 dagar?
Jag är nästan tröttna på att spekulera om det, för det är så nya beslut. Men bilarna är faktiskt inte så mycket fram och tillbaka, så det som är senast hände berör inte bilarna, utan vi hade 2,5%, det ska man också komma ihåg. In i USA var 2,5%, in i det frihandelsvänliga Europa har det varit 10% faktiskt de senaste årtiondena. Så det är väl det som tycker jag amerikanerna har väl en viss poäng. Och nu har man hissat upp det till 25 on top på det, så nu är det på 27,5% in i USA och Europa har väl kvar sina 10. Så är det, jag tror det som man behöver tycka inte vara.
Ja, men det här är ju ändå något du behöver fatta beslut. Alltså, sista dagarna har vi också sett de här juridiska turerna kring tullarna. Mm. De stoppades av en domstol och så var en annan domstol som slog på tullarna igen. Mm. Alltså, hur är det att vara koncernchef i ett stort exportbolag i en sån här tid?
Ja, men de tullarna som nu har förts in, det var de här svepande generella tullarna som fördes in med motiveringen nationellt nödläge eller något sånt. Man såg handelsunderskottet som ett sånt. Men biltullarna har aldrig berörts av det. Där fördes det in 25% extra och så har det varit och det är det fortfarande. Så den tullsatsen måste sänkas till någon mer rimlig nivå, förhoppningsvis genom någon form av bilateralt avtal mellan USA och EU. Jag vet, sådana förhandlingar pågår. Ja. Så skulle det ändå vara rätt så optimistisk att vi kommer komma fram till något där. Men bilar som ska importeras, vi kan ju fortfarande inte göra alla i USA. De kommer ju bli dyrare för amerikanska konsumenter. Det är helt klart.
Det här är ju då politiska beslut som Volvo inte kan råda över. Alltså, hur skulle du till exempel vilja att den svenska regeringen agerade i det här läget?
Ja, jag tycker de ska prata med Europa som egentligen är ansvariga för alla tullfrågor och verka för ändå en form av rimlig tullöverenskommelse när det gäller bilar. Det jag kan uttala mig om mellan USA och Europa som är rättvis och som innebär lägre tullar än 27,5% in i Europa. För vi är stora exportörer av bilar, så vi har ju självklart.
Men vad har du för medskick till EU-kommissionen som ju sköter handelsförhandlingar?
Att bilexport är otroligt viktigt för Sverige och för Tyskland, det är de stora exportländerna. Och att vi skulle gärna vilja se en överenskommelse om biltullar som är rättvis i båda riktningarna. Det tror jag är viktigt. Men vissa bilar måste vi alltid importera. Men jag tror vi ska minska den andelen genom att tillverka mer lokalt. Det är väl det vi gör för att anpassa oss till den här situationen. Mm.
Det här är Ekots lördagsintervju med Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det här är ju en industri, bilindustrin, som påverkas av politik en hel del. Ett annat exempel på det är ju de här nya spelreglerna, den här lättnaden för utsläppsmålen för bilindustrin som EU-kommissionen införde i mars. Det var ju då hårt tryck från flera europeiska regeringar och europeiska biltillverkare som då inte klarat att nå målen. Och det har ju Volvo faktiskt gjort. Och din företrädare som vd Jim Rowan, han var mycket kritisk och besviken över detta. Vad tycker du?
Ja, jag håller med honom helt i det avseendet. Och förra gången jag var vd så var ju vi faktiskt drivande och en av de få biltillverkarna som var positiva till en övergång 2035 till ren eldrift. Och det gjorde vi ju äntligen med det syftet att det skulle stärka bilindustrin. För om vi får en tydlighet, det är tydlighet som räknas. Om bilindustrin tror att ja, de där reglerna kanske kommer att komma lite senare eller man kan kringgå dem på något sätt, då satsar man inte framåt. Och gör man inte det och bygger upp en riktig hemmamarknad för elbilar så kommer man få problem med den globala konkurrensen. Så därför tyckte jag att det var bra faktiskt att ha en sån tydlighet. Precis som jag haft tidigare med säkerhetsbälten och alla möjliga system som då kommer in tack vare en lagstiftning.
Ja, men att det nu har släppts, att Volvo gjorde investeringar för att nå utsläppsmålen och sen nådde man dem och sen så säger EU-kommissionen nej, det här kan vi lätta på några år till.
Ja, det är en stor nackdel. Och eftersom man då har en stor andel elbilar innebär ju också att man kan sälja så kallade utsläppsrätter och så vidare till de som är mindre snabba med omställningen. Och det är väldigt bra för då kan ju de pengarna användas för att utveckla elbilar istället för att subventionera fortsatt försäljning av bensinbilar.
Ja, det är väl inga småsummor som man kan Volvo hade kunnat tjäna på de där utsläppsrätterna?
Nej, men det är ju inte heller något av primära målen med elektrifieringen utan det har ju varit att gå från en relativt liten bensinmotortillverkare till en stor ledande elbilstillverkare. Så vi vill utnyttja det här teknologiskiftet för att ge Volvo en helt annan position på bilmarknaden. Det är det som är viktigt.
Den brittiska tidningen The Guardian frågade dig en gång i en intervju 2022 vilket som var ditt största misstag i karriären. Och då svarade du så här att inte ha förstått tillräckligt tidigt att elbilstillverkare måste ha en egen tillgång på batterier. Mm-hmm. Hur ser det ut nu med den saken för Volvo Cars?
Jag håller med om jag har glömt bort det jag har sagt. Men det är ju faktiskt korrekt. För om man tittar i den gamla världen att vara en biltillverkare och sen köpa motorer och allting och bara skruva ihop det. Det är inget framgångskoncept utan då var det väldigt viktigt att ha en egen motor med låg förbrukning, bra kvalitet och så vidare. Det är väldigt svårt att köpa in den. Och i framtiden tror jag man tittar på en elbil ska ha tillräcklig räckvidd, kunna ladda snabbt, det kommer att vara väldigt viktiga saker som kunder tittar på när man väljer bilmärke. Och att vara bra i det avseendet tror jag blir väldigt svårt om man ser batterier som något man bara köper in som någon råvara från billigaste leverantör.
Ja, det finns ju en planerad batterifabrik i Torslanda nära Volvos anläggningar. Den drog ju ni igång tillsammans med Northvolt och bolaget bakom fabriken Novo Energy kontrollerar ni numera ensamma efter Northvolts konkurs. Och själva byggnaderna är ju snart klara. Mm. Vad händer med den batterifabriken?
Så tanken med det var egentligen att vi ville ha en egen batterifabrik, precis som jag sa då. Och sen behöver man ju då någon form av teknologi, för oss är det här att börja från noll i princip. Och då valde vi Northvolt som var den partnern som var öppen för ett sånt väldigt öppet samarbete och liksom gå in på nästa nivå eller nästa generations bilbatterier och utveckla dem tillsammans för att sen lära sig mer och mer i det här Novo-bolaget. Så jag tror att den grundidén har inte jag släppt utan skulle gärna vilja se ändå. Volvo behöver batteritillverkning i Europa, speciellt då med hänsyn till handelsrestriktioner. Så jag menar att importera dem från Kina kanske inte kommer att vara gångbart.
Och hur nära är ni att hitta en ny bra partner då?
Ja, det är ju den stora frågan. Vi behöver en teknologipartner och även naturligtvis någon att dela kapacitetsresursen med när det gäller investeringar. Och då har vi faktiskt en möjlighet igen att inte se för ensidigt på kinesisk teknologi. För det här är väl ett område, om man säger att när det gäller handelstullar kanske man skulle vara lite mer pragmatisk och göra en överenskommelse med amerikanerna. Men när det gäller restriktioner för kinesisk batteriteknologi ser jag ingen anledning för Europa att vara alltför restriktiv för det.
Så en kinesisk partner är inte uteslutet?
Nej, tycker jag. Kinesisk teknologiparter för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete. Mm.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Tack för att vara med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
I studion nu Viktor Jensen som är ekonomireporter på Ekot, specialiserad på fordonsindustrin. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tycker det han sa i slutet var det som var mest nytt, nämligen att man tittar på kinesiskt samarbete för batterier då istället för konkursade Northvolt, och att man där då är intresserad av att ha ett teknologisamarbete med någon kinesisk batteritillverkare då i Göteborg, att det då skulle kunna bidra till att det kan bli produktion i den här stora batterifabriken som just nu byggs i Göteborg, där framtiden fortfarande är lite osäker eftersom ingenting är klart. Och tanken var ju att man skulle samarbeta med Northvolt, men efter konkursen nu då så är man på jakt efter någon ny partner. Hittar man inte det, ja då kan det bli svårt att tillverka batterier i Göteborg. Så det här är en fråga som kan påverka väldigt många arbetstillfällen framöver i Göteborg. Men jag tyckte det var intressant det han sa där, att man vill ta in någon kinesisk partner. Det är mer än vad man har sagt tidigare, men samtidigt så verkar det då inte pågå några förhandlingar just nu liksom konkret, men ändå en sondering utav terrängen så att säga, och ett fokus mot Kina som ju ligger väldigt långt fram när det kommer till batterier.
Mm. I övrigt, någonting du fastnade för?
Ja, men det är ju mycket tal om det här med geopolitik, och det är ju en fråga som Volvo behöver navigera igenom. Alltså man har ju en avvägning mellan företagsekonomiska hänsyn, till exempel då i samarbetet med kinesiska Geely, där det finns företagsekonomiska fördelar att samarbeta mer. Man kan få ner kostnader till exempel. Samtidigt måste man väga det mot de geopolitiska riskerna och vilka risker det finns med att kopplas närmare ihop med Kina. Och det blir liksom en balansgång här där man liksom får ta sig fram och försöka då att hitta den rätta vägen att gå. Så det kan man ju säga, det är också en sak som jag tycker är intressant, och att han också då kopplat till det ändå är trygg med att Volvo kommer kunna sälja bilar fortsatt i USA framöver.
Ja, där fanns det ju det här med en ny lag kring kinesisk mjukvara som förbjuder nya bilar i USA framöver.
Precis, men där har jag ändå sagt att han är trygg med att de kommer att klara alla de krav som finns så att man kan fortsätta sälja bilar där. Annars har ju det varit ett ämne som har diskuterats en hel del kring Volvo de senaste månaderna.
Vad är annars viktigt att hålla koll på framöver vad gäller Volvo?
Jag skulle säga att det är en väldigt utmanande tid just nu, och det syns på flera olika sätt. Dels det vi har pratat om nu, men också försäljningsmässigt. Volvo säljer färre bilar än vad man gjorde i fjol, och då är frågan hur kommer det här utvecklas framöver? Kommer man liksom få fart på försäljningen igen, eller kommer det gå ännu sämre? Det kan ju påverka till exempel produktionstakten i fabriken i Torslanda i Göteborg. Om man säljer färre bilar så kan man behöva minska produktionen, vilket skulle kunna leda till personalneddragningar. Men än så länge är man ju inte där, men det är en sak att hålla koll på. Hur kommer det att gå med försäljningen framöver? Och sen givetvis, kan man konkurrera på elbilsidan framöver på lite längre sikt? För där ökar ju konkurrensen enormt, framförallt ifrån Kina och kinesiska elbilspelare. Så att det är också en stor fråga, men på lite längre sikt.
Mm. Men när det gäller i europeiska sammanhang så får man väl ändå säga att Volvo ligger rätt bra till när det gäller just elbilar.
Ja, det gör man. Alltså elbilsförsäljningsmässigt och så ligger Volvo bra till. Och som ni pratade om i intervjun också, så har ju de klarat de utsläppsmål och överpresterat mot utsläppsmålen som EU har satt. Så på elbilsidan i Europa går det bra för Volvo. Men i Kina är det en annan sak. Där är det en sån oerhört hård konkurrens. Det är också prispress. Det är, talas om priskrig. Att det är väldigt många som försöker sälja elbilar i Kina. Det finns väldigt många konkurrenter, så där är det en väldigt tuff marknad.
Tack. Tack så mycket, Viktor Jensen, som är ekonomireporter på Ekot. Producent för det här programmet var Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka i lördagsintervjun så är utrikesminister Maria Malmer Stenegard gäst hos oss. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Att lyssna på radio och poddar, det kan man ju numera göra på många olika sätt. Dels det traditionella, dels det digitala. Och från vår sida vill vi ju framförallt lyfta fram Sveriges Radios app. Ladda ner den i en mobiltelefon om du inte redan har gjort det. Det är enkelt, men vet du inte hur man gör, ta hjälp av någon i din närhet. Och det finns flera bra och praktiska funktioner. Amanda Fridlund jobbar med appen och poddarna.
Jag skulle vilja rekommendera att slå på pushnotiser på poddar man följer. Jag personligen lyssnar mycket på poddar och många poddar släpper ju olika dagar i veckan och det kan vara svårt att hålla koll på, men när släpper den och när släpper den? Och eftersom jag har slagit på det så får jag en pushnotis bara för de poddar jag har valt att följa och slå på det för. Varje gång den släpper ett nytt avsnitt så jag aldrig missar någonting. Det tycker jag är väldigt bra.
Men om det blir för många notiser, det kan ju skapa en viss stress.
Då vill jag säga att man kan slå av ifall man tycker att det blir för mycket. Och så kan man välja att sätta på igen. Det är jätteenkelt. Det kan man bara göra, scrolla ner till pushnotiser och enkelt trycka av eller på när det passar. Men personligen tycker jag att det är bra för att få en påminnelse.
Amanda Fridlund, digital utvecklingsproducent på Sveriges Radio. Gå in i vår app Sveriges Radio Play. Under min sida kan du göra dina val av favoritpoddar och program. Och direkt på startsidan kan du alltid klicka på nyheter och kanaler som den här, Sveriges Radio P1.
Tipsade P1-presentations Magnus Victorin. Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
Anna, hur ensamma är vi svenskar egentligen?
Ja, vi är för ensamma. Och vi är så pass ensamma så att regeringen nu har valt att steppa in och göra någonting åt saken.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur svenskarna ska bli mindre ensamma.
Hej, jag heter Björn Hultman och jag är 16 år och bor i Linköping.
Och 16 år.
En man tittar mot tvn i sin lägenhet där han spelar upp en videodagbok från när han var yngre.
Jag är inte sån här skolfan precis.
En hylla är full av DVD-skivor. Och på väggen hänger en affisch med Magnus Uggla.
Skulle ju gärna vilja ha någon att prata med som kompisar och sånt då. Att jag vill ha en kompis då då.
I dokumentärfilmen Vänner sökes berättar Björn om hur han lever sitt liv ensam. Och han längtar efter någon att dela tillvaron med.
Ensamhet har väl alltid funnits med mig. För jag vill ju liksom hitta nya kontakter. Och jag vill ju få nya vänner.
Ensamhet är ett utbrett problem i Sverige. Och frågan har nu också hamnat högt upp på den politiska agendan. Regeringen har med hjälp av Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny nationell strategi som ska stoppa ensamheten.
Gäster Anna Bennick, psykolog och expert i podden Hjärnan på Louise Epstein.
Och jag, Anna, jag tänker att vi tar det från början, någon slags bakgrund här till. Alltså, går det att säga hur ensamheten växt fram i Sverige och blivit ett större problem?
Ja, men det finns ju en hel del resonemang kring det och teorier och en del också forskning som pekar då på en ökad ensamhet i och med en del samhällsförändringar som har skett om vi tittar liksom över tid.
Mm-hmm. Att man skulle sälja en hel by, som man också gjorde sen, Det var Kalsebo by.
Urbaniseringen.
Att under, folk flyttar in i städerna.
Ja, men precis. Mm. Där under 1900-talet. Alltså flytt från traditionella grannskapsstrukturer och mindre orter in till städer.
Den avfolkning som alltjämt fortgår från den svenska landsbygden.
Och i städerna där fanns det ju massor med folk. Men mer folk men kanske mindre samvaro, en ökad anonymitet. Och sen så folkhemmet.
Där ser icke den ene ner på den andra.
Som ju är en metafor för ett samhälle med ett, liksom ett väl utbyggt välfärdssystem. Och som hade som syfte i Sverige att skapa liksom mer oberoende individer. Alltså vi ska kunna klara oss själva och det finns ju mycket gott med det.
Vi tar ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt.
Så det kom ju med väldigt många positiva konsekvenser också. Till exempel att ja, men alla har en egen ekonomi.
Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare.
Kvinnor har råd att skilja sig, det tackar vi ju för ändå. Men kanske lite på ont också. Om det här liksom personliga projektet och oberoendet sker på bekostnad av det gemensamma eller kanske på bekostnad av ja, men det ansvar som vi känner för varandra och medmänniskor och släktingar och sådär. Det kanske inte finns på samma sätt utan det är liksom andra instanser som ska ta hand om våra nära och kära när vi inte mår bra eller det finns andra ställen att vända sig till. Och det är naturligtvis, återigen, det finns massor med gott i vårt utbyggda välfärdssystem därför att vi... De flesta kan få någon sorts hjälp. Men det finns någonting där tror jag som gör att vi faktiskt inte ja, men är med varandra eller ser om varandra på samma sätt.
Men okej, urbanisering, folk samlas i storstäderna, folkhem och välfärdsstat som byggs ut som gör att vi kanske inte behöver varandra lika mycket. Finns det annat i samhällsutvecklingen som man tror också kan ha bidragit till mer ensamhet?
Ja, digitaliseringen.
Internet, ett elektroniskt spindelnät som växer världen runt. Vad betyder det?
Det är också så där att det finns inte bara negativa saker med det. Digitaliseringen kan också hjälpa människor att mötas. Men digitaliseringen har ju minskat en del av våra naturliga mötesplatser. Vi står inte längre och irriterar oss tillsammans i kön på posten på fredag eftermiddagar. Och vi kan sköta det mesta hemifrån. Egentligen behöver inte vi träffa en enda människa och vi kan överleva ändå.
Och nu ska vi beställa lite mat online. Att bara kunna hämta sin kasse, färdigpackad och klar, är ju superbra.
Det vet jag att det är ett problem för personer som har det lite mer skralt socialt. Så är de där naturliga mötesplatserna kanske den enda interaktionen man har haft den här dagen. Och när det blir färre sådana möten så kan det vara en stor skillnad för en person.
Samtalet i postkön byts ut mot att man sitter och tragglar med sitt bank-ID som aldrig funkar.
Exakt så.
Mm. Och någonstans längs vägen här som du beskriver så har det väl också dykt upp någon slags idé om att vi i Sverige är särskilt ensamma jämfört med andra länder.
Swedes are notoriously reserved and it can be incredibly hard to crack through that shell.
Mm. Hur kommer det där sig egentligen och ligger det någon sanning i det?
Nej, det gör det inte. Det där är en myt. Det kanske kommer ifrån att vi är mest ensamboende.
Living alone is not unusual in Sweden.
Just när man tittar på folkbokföringen och ser det, på en adress bor en person.
Ja, men precis. Mm-hmm.
The highest rate in the world.
Och där ligger vi högst, som det ser ut. Men det är ju inte direkt överförbart till hur ensam man är eller känner sig. Så det är ju inget vidare säkert mått egentligen. Det som vi är kanske dåliga på i Sverige och i Skandinavien också faktiskt i stort, det är att släppa in nya människor i våra redan etablerade sociala grupper och nätverk. Där är vi faktiskt bland de sämsta i hela klassen.
People aren't that social and initiative taking and not that inviting.
Det finns en organisation som heter Internations som varje år gör en stor mätning som heter Expat Insider Survey, där man frågar personer som flyttar från ett land till ett annat för att etablera sig här. Det här ska vara mitt nya hemland. Och de personerna frågar man i väldigt många olika länder om hur det är i det nya landet. För där har man ju en liksom nyare blick på det hela. Och det säger såklart någonting när vi får samma resultat över lång tid, att personer säger att nej, men svenskar är inte otrevliga, men ni släpper ju inte in. Eller det finns någon sorts integritet. Och jag mötte en man för ett tag sedan som sa, men jag har varit här och jobbat på Scania i 10 år. Och jag har aldrig varit hemma hos en svensk person. Ingen granne, ingen kollega har jag varit hemma hos.
Hur ser det ut där hemma hos svenskarna?
Ja.
Men så om vi går över då till hur ensamheten i Sverige faktiskt ser ut idag.
Mm.
Alltså hur kan vi egentligen veta det? Hur mäter man sånt?
Det finns ju många studier, både i Sverige och internationellt, som är ganska överensstämmande. Sen beror det ju såklart på hur vi ställer frågor. De här mätningarna handlar ju främst om självskattningar, alltså man får svara på frågor hur ensam jag känner mig. Är det alltid eller ofta eller ibland eller sällan och så vidare. Och i undersökningar som har gjorts mellan varven och för några år sedan senast, så såg man att nära 4% av svenskarna lever i det vi kallar för social isolering. Vilket innebär att man inte träffar någon annan person mer än ett par gånger i månaden. Det är också väldigt många som har det så. Och man
kan ju låta lite 4%, men om man slår ut det på hela befolkningen, det är ju väldigt många människor.
Alldeles för många människor. Jag minns en kvinna som jag träffade som hade varit ensam länge. Hon sa att när telefonen ringer hemma hos mig, då behöver jag först testa min röst. Jag behöver liksom provtrycka den. Hallå, försöka, för jag har inte hört mig själv ens prata på många, många dagar.
Jag har inte så många vänner kvar. När man är 89 år gammal, då är ensamheten ganska tydlig.
Det här är ett problem som jag känner i mitt liv och jag vill bryta det här.
Och jag tänker då i ditt jobb som psykolog, när du träffar människor som drabbas av den här ofrivilliga ensamheten, går det att säga liksom, vilka är värst drabbade av det här och vad är det för historier du möter?
Utöver att vi ser att äldre är en grupp som är utsatta extra av naturliga skäl också. Alltså ju äldre vi blir, desto fler människor förlorar vi runt omkring oss. Och det kan också handla om svårigheter att röra sig och ta sig iväg ut i sociala sammanhang och så. Yngre rapporterar också sig som ensamma i hög grad. Där tror jag inte det är liksom social ensamhet lika mycket som för äldre, alltså att de har människor omkring sig, men jag upplever mig som ensam.
Det är en känsla av ensamhet.
Ja, precis. Sen kan man också se att personer som lever normbrytande, HBTQI-personer, lättare hamnar i ensamhet. Också utrikes födda män är faktiskt en riskgrupp, åtminstone i vissa åldrar, medelålder. Och det kan också kanske ha att göra med en situation som skilsmässa till exempel. Där kan man se att fler män hamnar i ensamhet efteråt. Eller fysisk eller psykisk sjukdom också som gör det svårare. Andra situationer kan vara att jag flyttar från min hemstad till någon annan ort för att jobba och blir inte då hembjuden till mina kollegor. En kvinna som jag jobbade tillsammans med som hade flyttat hit till Stockholm för att få ett jobb. Och hon var väldigt glad för det. Och Stockholm och härliga kaféer. Hon kom från en mindre ort och hon hade någon känsla att här ska vi sitta och jag ska hitta ett kafé som i Vänner.
Just det.
Den här tv-serien. Ja, precis.
Which one? I'm sorry that I hurt your ankles.
Ankle. We'll see.
Där kollegorna var trevliga och hon blev inte hembjuden till någon. Och ensamhet är ju så skamfyllt också på något sätt att prata om eller eller säga högt. Så när kollegorna frågade henne, vad ska du göra i helgen på fredag lunchen? Då ljög hon och sa att det kommer kompisar från min hemort hit och hälsa på. Mm. Och när hennes mamma ringde hemifrån och frågade hur hon hade det, så ljög hon också där och sa att hon hade fullt upp och mycket att göra och roliga vänner. För att hon kände sig så skamsen över att hon inte hade lyckats med det där. Mm. Och det där är så farligt, för det som händer fort med oss människor när vi hamnar i sådana situationer är att vi tappar självförtroende, vi tappar tilltron till vår egen förmåga att vara i sociala sammanhang, och så skammen då som gör att vi drar ner persiennen och inte vill visa upp det här fula, och det leder ju till mer ensamhet.
Hur farligt är det här då, om man hamnar i den här ensamheten som du beskriver?
Ensamhet, alltså den ofrivilliga, oönskade ensamheten, den som vi inte vill vara i, den som vi inte heller kan avbryta. Om vi är i den under längre tid så kommer vi till slut märka av det. Och långvarig ofrivillig ensamhet har många negativa hälsorisker, alltså ökad risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, tidigare igångsättande av demenssjukdomar, sömnsvårigheter, ökat aggressivt beteende och så de här psykologiska negativa effekterna som kommer fortare, som nedstämdhet, depression, ångest, svårt att sova och så vidare.
Den kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed i tajt blå kostym och prickig slips går in på den lilla scenen i regeringskansliets pressrum och ställer sig framför podiet.
Varmt välkomna till dagens pressträff. Ensamhet är ett av vår tids stora samhällsproblem.
Han presenterar en ny nationell strategi. För första gången ska staten genom en femårsplan gå in och bryta ensamheten, förklarar han.
Att både stigmat kring ensamhet har minskat och att vi börjar ta oss an ensamheten som det samhällsproblem den är. För det är så vi kan bekämpa den, genom ett större vi.
Nu ska mötesplatser för alla skapas, hinder i vardagslivet röjas bort och färre människor fastna i långvarig ensamhet.
Tillsammans kan vi bryta ensamheten.
Och Johanna, jag tänker det här låter ju bra. Men hur ser den här planen ut mer konkret för att färre då ska vara ensamma i Sverige?
Bland annat så, som jag förstår det, så har de ju öronmärkt pengar för att göra olika gemenskapssatsningar där man ska till exempel jobba i kommunerna för uppsökande verksamhet och skapa fler sådana här naturliga mötesplatser, till exempel inom föreningslivet och sådär. De pratar också om något nytt fritidskort riktat till barn och unga som ska innehålla aktiviteter och satsningar, just kanske för att få bort den ojämlikhet ekonomiskt också som finns när det kommer till möjligheter att delta.
Men samtidigt, jag menar, att sätta upp en plan så här, på 5 år ska människor bli mindre ensamma. Finns det en risk för att det blir lite plakatpolitik?
Ja, men det finns ju alltid. Det krävs ju engagemang, det krävs styrning, det krävs framförallt uppföljning. Mm-hmm. Och så krävs det pengar. Och en viktig sak som de ska arbeta med är ju uppsökande verksamhet och så vidare, lotsning då mot aktiviteter och gemenskap. Det är klokt, för det är jättesvårt att nå ensamma personer. Mm. Just på grund av att de är oftast skamfyllda, har oftast ingen tilltro till sig själva eller att de skulle ha någon sorts plats i sociala sammanhang. Så möjligen det som saknas, eller det kanske kommer på plats också, men det är ju hjälp och stöd i första hand till ensamma personer att röja de hinder som finns. Vi behöver också se till att vårdcentraler, att det finns kunskap om vad personer kan få hjälp och stöd att komma runt den här bristande självkänslan, kanske extrem blygsel, depressivitet och så vidare.
Ja, och jag tänker, du som psykolog då, som träffar människor som söker hjälp, Alltså vad kan man göra själv då för att försöka bryta sin ensamhet?
Ja, men som var jag inne på så krävs oftast någon form av stöd inledningsvis. Alltså hjälp att röja de här hindren som står i vägen för att man ska våga sig ut bland andra människor. Men sen handlar det ju om att öka antalet träffytor. Var kan jag möta nya människor? Och det där kan kännas oöverstigligt svårt i början. Mm-hmm. Men det man behöver göra är ju att börja ta de där små stegen. Alltså stanna lite och prata med någon granne. Börja liksom träna sig i sociala interaktioner. Och de ensamma personer som jag träffar, de bara suckar ju. Och så här, hur vad ska det göra att prata en minut med en granne? Alltså, jag vill också poängtera att det här är ett svårt och hårt och jobbigt arbete. Och det är inte någon dans på rosor. Mm-hmm. Men det är klart att jag har sett många gånger att det går att bryta ofrivillig ensamhet. Men ett exempel, en annan person jag jobbade med som var ensam ganska mycket. Jag berättar väl det här för att det var lite av en solskenshistoria kanske.
Ja, men det behöver vi också.
Det behöver vi också. Mm. Hon såg från sitt fönster där hon bodde att en granne som bodde ovanpå henne, en äldre dam, kom hem i rullstol med någon sjuk bil, hade brutit lårbenshalsen. Mm-hmm. Och då bestämde vi att hon skulle ringa på. Så hon hade gått upp och lämnat sin gårdagens tidning och frågade om hon ville ha något handlat. Och gick och handlade lite mjölk och sådär. Mm. Och det där var ju också en sorts vänskap sen. Alltså det var två ensamma människor med ganska stor åldersskillnad. Men som ändå fann varandra där på balkongerna mellan varven.
Tack så mycket, Anna.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Anna Bennick, programledare Robin Olin och producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Nu klockan 5 får vi nyheter i P1.
Ekonyheter. Idag väntas åtal väckas mot de som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten Sigan Bino i Göteborg i fjol. Målsägande biträdet Mia Sandros som företräder artistens föräldrar menar att utredningen inte gett svar på varför han sköts. Men polisen ser en risk för att rättegången kommer påverka gängen i Göteborg och skärper närvaron där det finns risk för nya våldsdåd. De mordmisstänkta förnekar brott. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni. Enligt en ny lag i Ungern är marschen olaglig och enligt uppgifter i media vill von der Leyen undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Vår Östeuropa-korrespondent rapporterar att besvikelsen är stor bland Pride-arrangörerna i Budapest. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Någonting har exploderat eller börjat brinna vid en lägenhetsdörr i ett trapphus i centrala Lidköping natten till idag. Ett äldre par som var i lägenheten skadades inte, enligt polisen. Ännu är ingen gripen. Två personer omkom i en allvarlig trafikolycka mellan Kiruna och Narvik igår kväll. En bil med 4 personer körde i vattnet på den norska sidan. Både norsk och svensk räddningstjänst har deltagit i insatsen. I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter Madeleine McCann, brittiskan som försvann från en semesteranläggning 2007 när hon var 3 år gammal. Den huvudmisstänkte är en tysk man som anklagas ha fört bort Madeleine McCann. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Vi får om en liten stund stifta närmare bekantskap med Sveriges enda valart, tumlaren.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
Nu Vetenskapsradion. Programledare Joakim Lindvall.
Nu ska vi få möta vår enda svenska val, tumlaren.
De har ett litet leende i mungipan alltid. De är väldigt karismatiska på det sättet.
En av världens minsta valar som suger i sig levande fiskar och pratar med klickljud. Men varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön som till exempel havsörn, säl och utter har gjort? Rovdjur som råkar ut för samma miljögift i mitten av 1900-talet som tumlarna.
Nu står vi här utanför dörrarna då och nu går de upp.
De går upp så att vi kommer in och om du tittar längst upp vad det står på latinskt. Jag kan inte uttala mig på latinskt men mortui vivos docent.
Och vad betyder det?
De döda lär de levande.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall.
Mm. Och det är obduktionssalen som vi tar oss in till nu.
Okej, då går vi.
Vi befinner oss på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En gul låg byggnad som ligger ute på Uppsalaslätten söder om stan i det så kallade Ultuna-området. En välbevakad expertmyndighet som bland annat håller på med smittsamma djursjukdomar men som också obducerar både döda tamdjur och vilda djur.
Så alla som ska in till salen måste skriva in sig om det är någonting smittsamt.
Det man gör här inne det är ju att man undersöker djuren. Det kan vara flera olika frågeställningar. Den vanligaste är ju för att fastställa dödsorsaken. Varför har djuret dött? Det kan också vara sjukdomsövervakning. Man testar för specifika sjukdomar. Till exempel fågelinfluensa. Vi har också hälsoövervakningsprogram för vissa djurarter. Och just marina däggdjur faller in under alla de här kategorierna. Det är många frågor vi vill ha svar på.
Mm. Vad är det vanligaste djurslaget som brukar ligga på borden här?
Oh. Om man kollar på förra årets statistik så var det prover från vildsvin. Men också råttor som togs in i stora antal. Och det var för att vi hade projekt på råttor och övervakningsprogram för afrikansk svinpest på vildsvinen.
Det berättar viltpatologen och veterinären Elina Thorsson. Innan dess så hörde vi Alexia Neimanis som också är viltpatolog, forskare och veterinär på SVA. Vi har nu bytt om till blåa skyddsrockar och gått in i den stora ljusa obduktionssalen där flera rostfria obduktionsbord står på rad. Allt ser väldigt sterilt ut men ändå i en varm ton.
Det är väldigt speciellt att komma in här, det måste jag säga.
Det är två unga tumlare som ska obduceras idag, en från Skåne och en från Bohuslän. Jag följer med marinbiologen Moa Nallisvara Engman till kylrummet för att hämta de små valarna.
Så här kan det finnas lite allt möjligt av olika slag.
Ja, men då tittar vi in här då. Det är ett kaklat rum och jag kan ju se här då bara genom att titta in, är det lodjur och järv som ligger där borta eller... Och någon liten säl och ja.
Ja, som sagt, det är väldigt mycket olika. Som sagt, det är djur från licensjakten som kommer in, som undersöks här av vår rovdjursbiolog. Det är, ifall man misstänker att det är tjuvjakt, då kommer det också in hit. Och så förstås våra marina däggdjur, en säl där nere och två stycken tumlare här som vi ska obducera.
Mm. De ligger på ett rullbord här då, så då ska du dra ut dem eller?
Yes, jag ska rulla ut dem.
Ja. Var den tung, Elina?
Inte så faktiskt, den här är inte så gammal. Att, de kan bli tidigt större än vad den här är.
Ja, nu öppnar du upp plasten här då. Och fram kommer tumlaren med en helt svart rygg. Och vad då? En meter lång eller någonting?
Ja, drygt en meter är den här.
Mm. De är inte så stora.
Nej, som jag sa så är den här inte en fullvuxen individ. Men de kan bli uppemot 1,6-1,7 meter långa.
Okej, ja. Vi hade nog tänkt med att den skulle vara mycket större.
Ja, det är ju så att vi får in det största antal de här som är unga eller ej könsmogna ännu. Så att de som är mellan 1 och 5 år gamla är de vi får flest antal av.
Tumlare är en av världens minsta tandvalar, till skillnad från badvalar och delfiner. Den spolformade kroppen kan bli upp till 2 meter lång, men vanligare är att en fullvuxen tumlare stannar på drygt 1,5 meter. Den väger mellan 50 till 70 kilo, den är mörk på ovansidan och ljus på undersidan, och den tjocka huden saknar helt hår, trots att tumlaren är ett däggdjur. Den andas både in och ut genom sitt blåshål uppe på huvudet, men den sprutar inte ut några kaskader av vatten som sina större släktingar kan göra. Men om man lyssnar noga så kan man höra den skygga valen andas.
Om man är ute på en spegelblank dag och det inte hörs massor med båtar runt omkring, kan man höra när de kommer upp och tar ett andetag.
Berätta Alexia Neimanis, som ursprungligen är från Kanada, där tumlarna ibland kallas för puffing pig, som kanske skulle kunna beskriva tumlarens läte. Det finns tumlare lite varstans i världen, men kring våra svenska kuster så finns det 3 olika populationer. Det berättar Anna Ros, toxikolog på Naturhistoriska riksmuseet, som också är med och obducerar tumlarna på SVA.
Ja, dels är det då Nordsjöpopulationen som finns i Skagerrak och norra Kattegat och även i Nordsjön. Ja. Sen är det Bälthavspopulationen som är i södra Kattegat och Öresund och en bit in i Östersjön också. Och sen då Östersjöpopulationen som det är några 100 djur bara.
Hur långt upp går de?
Alltså, i Östersjön är de ju på gränsen av sitt utbredningsområde, och de kan ju inte vara så långt norrut på vintern när det är is. Det är ju en begränsande faktor för dem. Och därför har ju de simmat fram och tillbaks från Bälthavet och in i Östersjön. Mm. Rent historiskt och även idag.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio, som idag handlar om vår enda inhemska valart, tumlaren. Och framförallt då Östersjötumlaren, som lever en tynande tillvaro. Varför återhämtar sig inte tumlarna som